I den här podden så kommer vi intervjua Sveriges bästa mäklare. Där de får tre olika frågeställningar. Där de ska ha svar på tal. Så nu ska vi lyssna om de har det. Svar på tal. It takes two to tango. Och här sitter vi i Malmö med Tere Asso. Välkommen.
Tack så mycket. Väldigt... Jätteglad att vara med.
Ja, jättekul att träffa dig. Mm. Jag har hört väldigt mycket om dig. Men nu sätter jag tänderna i dig direkt. När fick du reggen?
2007. Juni 2007.
Hur gammal var du då?
Om man räknar baklänge, 15 år, 35 år.
35 år gammal. Mm. Då klivde du på mäklaryrket i Sverige.
Yes.
Ja, men du är ju från Frankrike. Det hör
det
man.
Jag. Det är jag. Jag klev in som en liten bananskål. Jag hade jobbat länge inom hotellbranschen. Och en av de sista positionen var restaurang- och nattklubbschef.
Okay.
Och det tog knäcken på mig.
Aha,
och då jag insåg, nej, jag vill ha ett lugnare liv.
Aha.
Sen det återstår att se om det blev lugnare.
Det återstår att se, ja. Ja, vad kul. Och vad omsatt, kommer du ihåg? Det är ju länge sedan, men kommer du ihåg vad du omsatte första året?
Nej, men det, jag skulle vilja tippa, det gick rätt så bra, rätt så fort, så jag skulle vilja tippa första året 2,5-3 miljoner kanske. 2,5-3.
Och du sen har jobbat på Bjurfors i hur många år då?
Närmare 5 år nu.
5 år. Och var du legat och taktat ungefär i snitt per år?
Jag är en exakt siffromänniska, men mellan 5 och 6.
5 och 6 miljoner. Ja. Stabilt alltså. Jämn nivå.
Ja.
Hög
ja.
Nivå.
Ja, det har varit rätt så jämnt. Oavsett marknaden, oavsett, det har varit mer eller mindre samma nivå. Jag ligger ungefär på 80-100 försäljningar om året. Där omkring.
Det är bra.
Mellan 80-100.
Aha. Vad ligger du snittar på ungefär då?
Skulle jag vilja säga ungefär X-moms.
Ja, X-moms alltid.
60 000 ungefär. Mellan 55 till 65. Mm. Beroende på marknaden också.
Såklart.
Det avgör väldigt mycket. Såklart. Men 55 till 65 X-moms i snitt.
Bra. X-moms är det vi ska alltid prata.
Ja.
Nu ska vi hugga tänderna i frågeställningarna.
Ja.
Vi ska prata om vad du gör på intaget.
Ja.
Vi ska prata om hur du jobbar med utgångspriset. Och sen ska vi prata om, pratar du om konkurrenterna på mötet, om du möter dem?
Nej, det ska man inte.
Nej,
det får man inte. Det får man inte.
Bra, då börjar vi med den frågan tycker jag direkt. Pratar du om konkurrenterna på mötet?
Nej, jag hoppas inte att de pratar om mig eller.
Men du måste ju möta dina konkurrenter.
Det är dock viktigt, du pratar inte om dem. Jag tror inte att du vinner genom att trampa ner på någon. Du vinner genom att lyfta det.
Mm-hmm.
Du vinner genom att veta vad dina konkurrenter gör.
Mm-hmm.
Genom att veta vad de erbjuder, vem de är och hur de jobbar. Du kan försöka att knäcka deras argument.
Mm-hmm.
Men jag tror inte att en direkt konfrontation med en kund eller en jämförelse med en kund om en kollega, en konkurrent. Jag tror inte att det är rätt strategi.
Men du går ju på varma möten.
Ja.
Ja, precis. Så du måste ju möta dina konkurrenter nästan varje gång på möten.
I princip. Alltså det är ytterst sällan du kommer ut och du är ensam.
Exakt.
Många, även gamla kunder, är inte helt ovanligt att de tar någon annan för att jämföra.
Mm.
Och det är då att det är viktigt att du ska veta vad de gör, hur de gör för att lyfta fram vad du gör bättre.
Mm.
Och, men att prata ner om en konkurrent för att lyfta det.
Mm. Nej,
lyfta det själv. Lyfta det själv. Bevisa att du gör ett bättre jobb än vad de gör.
Ja.
Men samtidigt innebär att du ska veta vem dina konkurrenter är. Du ska veta vad de gör.
Mm.
Du pratar indirekt om dina konkurrenter. Men ja, du nämner sällan ett namn eller ett bolag.
Frågar du så här, vilka ska ni träffa?
Nej.
Det gör du inte?
Nej. Och jag frågar inte heller. Jag vet att många gör det. Vi är intresserade att veta. Är det ett säljsmöte innan man kommer dit?
Mm-hmm.
Nej. Du ska vara lika taggad när du kommer ut. Om det är ett värderingsmöte, ett säljsmöte, du ska vara lika taggad.
Mm-hmm.
Ett värderingsmöte kommer att bli ett säljsmöte om 2 månader, om ett halvår, om ett år. Så du ska vara, om du går dit och du är medveten att de ska inte sälja idag, du kanske upplever att risken är att du är inte lika taggad.
Nej.
Du är inte lika engagerad.
Jag fattar. Men om du säger så här, men du ska veta vad dina konkurrenter gör så du kan bräcka deras argument och visa vad du kan göra bättre.
Ja.
Då måste du väl veta vem du möter?
Absolut.
Eller tar du för givet så här, jag tar
det i den segment som jag rör mig, jag tar det för givet att det är ingen nyexaminerad. Att de kommer inte att kalla in en nyexaminerad. Att om det går via ett bolag, att de kommer inte att skicka en nyexaminerad på ett sånt möte i den segment som jag rör med fina adress och fina boende. Så jag utgår ifrån, det finns ungefär 5 som man möter. Och man har stenkoll vad de säljer, vad de gör, hur de beter sig, vilka resultat de har och vilken tjänst de har framförallt. För det är då att du kan.
Så du pratar indirekt om dina konkurrenter. Du vet vad de gör, men du berättar vad du gör som är bättre än vad de gör.
Definitivt. Ja. Och det är då att jag jobbade någon annanstans innan. Mm. Och jag har stenkoll och det är nu för tiden en konkurrent också. Mm. Min före detta arbetsgivare. Jag vet precis vad de gör, hur de gör och deras svaga punkter. Och det är då väldigt lätt att lyfta. Jämföra utan att nämna någon och jämföra vad du erbjuder och vad som är bättre egentligen. Så du pratar om dem indirekt, men det är inte personligt eller det är inte en
han eller hon gör på det sättet.
Då har ingenting att vinna. Vi är ändå Malmö lite. Vi är ändå förhoppningsvis kollegor, fast vi är konkurrenter, men jag vill gärna tro att vi är kollegor.
Ja, det hoppas jag också, branschkollegor.
Ja.
Men om jag skulle säga så här då. Det låter ju bra så här, lär känna dina konkurrenter. Mm. Men hur lär man känna sina konkurrenter? Om jag är ny mäklare och så möter jag toppmäklarna. Hur lär jag känna dem? Hur vet jag hur de jobbar?
Ja, det är nog svårt.
Ja. Alltså, är det erfarenhet och åren som
det
ger
det? Det är erfarenhet och åren. Du ser vad de säljer. Du ser vilken prissättning de sätter. Du ser vilken objekt de säljer och de presenterar sina objekt.
Men går du in och letar efter? Så går du in på Hemnet och kollar? Så här, bara, nu lägger de ut det. Ja, de går ut på det utgångspriset.
Absolut.
Ja, det gör det.
Det gör när jag är inte ute på möte eller i telefonsamtal eller i avtal eller det är Hemnet som gäller och du har stenkoll.
Rekar man marknaden?
Ja, och det är lite lättare för min del i och med att jag säljer bara i centrum.
Mm.
Så det är ändå rätt så lätt om jag hade sålt i hela Malmö.
Mycket håller reda på.
Men så du måste ha stenkoll vem som säljer på dina gator. Mina gator.
Ja, exakt. Mina gator.
Mina gator. Vilket pris. Och du ser en tydlig trend. Hur de presenterar bostäder. Vilka pris. Varför jag tappar den.
Ja.
Ibland är det rätt så tydligt. Men det var prissättning.
Ja, det är intressant det där med konkurrenter. För det är så här, många, alltså vi har många mäklare har någonting de undrar. Och de frågar ofta mig så här, Hannes, när jag försöker boka möten på visningslistan så är det många kunder som säger så här, att de redan har en mäklare. Vart drar du gränsen från att ta kunden från din konkurrent? Alltså, det är en gråzon.
Alltså, du häger ingen kund.
Nej.
Jag äger ingen kund. Och mitt utgångspunkt är att om jag inte gjort ett tillräckligt bra intryck, det är inte min kund. Jag blir ledsen och det gör då och då. Men jag äger ingen kund. Den enda sätt att paxa en kund, det är ett uppdragsavtal.
Mm. Men om de har ett uppdragsavtal med en annan mäklare då?
Jag släpper dem.
Ja, du släpper dem. Även om de säger så här, vi fotade för ett år sedan och det har inte hänt någonting.
Det är en gräns.
Det är en gråzon, det är många gråzon, som undrar var gråzonen går.
Samtidigt, om jag möter en kund som säger jag har redan fotat med en annan med konkurrenten eller jag släpper dem.
Men om det var för ett år sedan?
Jag släpper dem.
Mm.
Om kunden kommer och frågar mig, jag släpper ingenting. Men det är inte så att jag kommer att jaga en kund som säger aktivt.
Nej.
Jag har redan ett samarbete.
Mm.
Jag försöker att göra ett så bra intryck som möjligt på visning till exempel. Mm. Och verkligen övertala dem indirekt att amen, ta mig.
Mm.
Men nej, där går gränsen. Mm. För att då man går lite grann i ett fotspår som jag vill inte gå.
Nej.
Lite mer haj.
Ja, jag är med dig.
Så det är en balansgång där egentligen.
Nej, bra. Lär känna dina konkurrenter. Räkna marknaden. Jag är klockrent.
Ja.
Nu sätter vi tänderna i det som jag tycker är kul. Det är intaget. Våra fantastiska mäklare har ju verkligen svar på tal. Men vill du också lära dig mer om hur man drar igång budgivningar eller hur man gör ett intag eller hur man bokar möten?
Då ska du precis som många andra skaffa ditt gratisinlogg till Zeldas plattform redan idag. Och det skaffar du på zelda.se. Vi ses där! Hur lång är din intag, först och främst?
En timme.
En timme.
Jag räknar med en timme. Sen det beror på, men oavsett hur jag lägger upp den, det är rätt så standardiserat hur jag lägger upp. Jag har en rätt så bra bild hur jag lägger upp mina intag. Men jag planerar en timme. Sen det beror på vem du möter. Du kan klara det ibland, sällan, men på 45 minuter. Och ibland, det kan ta en och en halv timme. Så när jag bokar...
Vad är din struktur på intag då?
Ska jag avslöja mina hemligheter?
Hemligheter. Varför man...
Du kliver in och du låter dem ta över. För det kan vara, om du har inte träffat kunden innan du kommer in i deras hem. Du låter dem ta över och visa dig runt. Mm. Och genom att visa dig runt i deras hem...
Du börjar med rundturen?
Ja. Innan du börjar rundturen, du presenterar, men vi går runt, vi kommer att sätta oss ner sen, diskutera detta. Det tar ungefär en timme. Och du låter dem visa det.
Så du berättar en agenda för kunden?
Innan du börjar. Du låter dem visa och sen du anpassar det. Vissa kunder är väldigt pratsamma och vissa är mindre. Men du låter dem vara bekvämt att de har någon annan i sitt hem. Och det är de som kan sitt hem och låter det visa. Och du öppnar en dialog. Redan då du öppnar en dialog... I vilken stadium de är i processen och de varit och tittat på någonting annat. Hur går tankarna?
Gör det här på rundturen eller när du sitter ner?
Nej, runturen. Det blir mer en dialog och vi stannar en stund och vi tittar. Det blir en liten lättsam dialog.
Okay.
Och det tar. Ja, det är väldigt varierande.
Ja, och sen sätter du ner.
Och sen du presenterar agenda. Du tar fram din intagsmaterial och du är tydligt och presenterar. Fyra punkter som vi går igenom. Jag trycker väldigt mycket på vem jag är. Jag tycker att det är en försäljningsargument.
När du säger att du trycker mycket på dig själv, menar du alltså en presentation av dig själv?
Presentation av mig själv. Vad är bra med mig? Varför de ska ta mig? Jag är här för att de gillar Bjurfors, för att de gillar mitt namn. Men sen jag ska övertala dem. I slutändan, det är mäklaren som gör skillnad.
Ja,
tjänsterna är rätt så likvärdiga.
Verkligen.
Vi är duktiga allihopa med styling, med fina fotograf, med fina presentation, med annons. Alltså vi är väldigt jämna i den marknad, i centrum. Det skiljer sig inte så stort. Egentligen, det är lite profilering, men vad som gör skillnad är det intrycket, det är mäklare. Får du in dem med det? Och det är det. Så jag presenterar mig.
Tycker du mycket på berättar du vad dina styrkor är?
Ja, självklart.
Kan du säga en styrka då? Den starkaste styrkan?
Att jag är nischad.
Nischad, på vilket sätt?
Att jag säljer bara i centrum. Jag är en av de få, även mina konkurrenter är lite utbrett. Kan sälja villa i Limman, villa i Ölviken. Jag säljer bara i centrum.
På vilket sätt är din styrka för kunden då, menar du?
Det är jag som träffar alla kunderna. En kund som söker en fira i Malmö söker sällan, det kan hända, men söker sällan bara på Gamla Väster. Kund som söker en fira kommer du att träffa dem i Röfostaden i Davidsals på Gamla Väster. Och det är precis det som jag säljer. Så jag har träffat kunderna som vill köpa din lägenhet. Och det
men det säger väl alla?
Ja, men det är ingen, det alla ljuger. Alla ljuger. För att det är bara de som jobbar i centrum som har träffat kunderna. Och det är en styrka. Det är ingen annan som kan säga detta. Eller det är bara 3-4 i Malmö som kan säga detta utan att ljuga. Så detta är främsta
toppen.
Styrka. Och den andra styrka det är att i och med att jag kommer från restaurang- och hotellbranschen och trycker på service.
Okay.
Att du ger en service till kunderna. Det är ett försäljningsyrke. Och på samma nivå, det är ett serviceyrke. Försäljning och service.
Det är samma.
Ingen försäljning på bekostnad av service.
Nej.
Och det jag skulle vilja säga, det är service som driver försäljningar.
Det är servicen som driver försäljningarna?
Jag är helt över, och det trycker ut. Och i och med att jag kommer från hotellbranschen, jag kan ta den som ett exempel, om det är passande. Jag har jobbat i många år inom hotell- och restaurangbranschen och det är det som jag har tagit med mig i en service till kunderna. Så det tar jag fram. Och sen hur jag jobbar, hur jag tänker, att jag vill gärna tro att jag inte är den aggressiva typ, att jag är kanske lite tående om mina kunder. Låter som en kliché, men det är verkligen det är verkligen det som jag trycker på, att tående om mina kunder, långsiktig relation. Du tar fram dina styrkor helt enkelt.
Får du ofta sign på plats?
Aldrig. Nej. Det har aldrig hänt mig.
Va?
Aldrig.
Jag förespråkar ju väldigt mycket för sign på plats.
Jag vet. Och jag vet att alla mina chefer säger det.
Aha.
Jag kommer aldrig med ett uppdragsavtal.
Du sa inte ens mer? Aldrig. Men Teri, vad är det här om? Vadå? Varför inte det?
Nej, för att jag sätter mig alltid i den sits. Om det hade varit jag som sitter här, som säljare. Det är ett stort beslut. Jag presenterade dem. Det är jätteviktigt att välja rätt mäklare. Vissa kunder, men det känns bra till att vi kör. Sov på saken, vi hörs imorgon.
Kaxigt.
Vi sov på saken, men vi kör igång. Men låt mig ringa dig lite senare när du kommer på kontoret och vi kan göra en plan. Och det förvånar många, för att jag har många trainee, mäklarstudent som följer med, och jag gör precis tvärt emot vad de har blivit upplärda.
Exakt.
Men fungerande koncept, så varför ska man ändra på ett
det fungerande? Det funkar ju uppenbarligen.
Det funkar, och visst, någon gång jag har ångrat mig. Ja. Någon gång det har känts bra, någon gång har kunden sagt, men det känns bra, vi kör.
Mm.
Och sen de har träffat någon annan, och någon annan har skrivit på plats. Men under mina 15 år, det har hänt mig kanske, jag kommer ihåg tre gånger.
Det är tre gånger,
så jag lever med dessa tre gånger.
Oh, jag kan leva med de tre gångerna.
Jag kan leva att jag har tappat för att jag inte skrivit på plats.
Nej.
Och det känns ändå sen, man träffar dem igen, man går igenom tidsplan. Jag vill inte genomföra en process i press, i stress. Allt min strategi är att det ska vara smidigt. Att det ska vara behagligt. Mm-hmm. Jag vill inte skriva... Tänk om de ångrar sig. Nu, de har till och med rätt att ångra sig.
Ja, såklart. Såklart.
Och det är därför. Det är liksom, varför ska man pressa fram en...
Jag gillar...
Och jag vet att det är helt emot vad alla säger. Det är helt emot. Och det är därför mina chefer frågar mig aldrig hur gör du på Inter. För de vet vad jag kommer att svara. Så de är aldrig som exempel. För att de förespråkar att man ska skriva på plats. Ja.
Men det gör ju något som fungerar, uppenbarligen.
Ja, det vill jag gärna. Jag personligen hade inte känt mig bekvämt.
Nej.
Om någon kommer till mig. Ja. Det hade inte funkat hos mig. Och det är det som jag försöker att applicera när jag är just om att vad jag velat då. Det låter er igen som
men en kliché. Vart stöter du på mycket patrull då? Alltså liksom på intaget. Alltså får du mycket invändningar på statistiken? Eller får du invändningar på ditt arvode? Eller vart får du invändningar från kunden?
Jo, naturligtvis. Annars jag hade fått in alla. Och det gör jag inte. Men... Jag presenterar på ett sånt sätt att jag säger att vi har den bästa tjänsten. Jag är rätt man på rätt plats. Så vad de kan är prissättning, det är det. Arvodet, det är sällan man tar en diskussion. Det är sällan när de opponerar på en gång.
Okay.
I efterhand, de kan tycka till och jag stänger aldrig någon dörr.
Nej. Sänker du ofta ditt arvode?
Så lite som möjligt, men naturligtvis det händer.
Det är klart, men det är majoriteten är inte fall där du sänker.
Nej, och sen det... Jag tappar inte ett uppdrag på ett arvod.
Nej, det är klart.
Jag är rätt så nöjd med de arvod som jag får, men det är inte det som är prio ett.
Nej.
I och med att jag jobbar i en så pass begränsad segment, väldigt få gator. Jag tror att jag har 75% av min omsättning på kanske 10 gator, 15 gator.
Ja.
Eller Röforsstaden, Hästhagen. Så det handlar om att få varenda hän som du går ut.
Tar du steg alltid?
Jag presenterar.
Men vad tar oftast procent? Liksom? Är majoriteten steg?
Alltså du är glad beroende på marknaden. Alltså beroende på hur marknaden ser ut. Just nu vill ha steg.
Ja.
Just nu, om det är budgivning på allt. Du vill ha så mycket steg som möjligt.
Såklart.
Jag presenterar alltid två förslag. Mm,
men vilket välja. Säljer du in något av dem eller presenterar du bara?
Jag presenterar. Aha. Och jag säger, du väljer. Aha. Och sen jag får fråga, vad gillar du mest?
Aha. Vad säger du då då?
Vi tar steget, just nu, naturligtvis. Naturligtvis. Ja, men det, här igen, det är kanske lite mjukare inställning, approach. Mjukare, jag vill försöka att sudda bort lite grann den
sales-delen.
Kanske lite mer, vi har fått bra kontakt, jag är rätt person, jag är trygg. Det blir bra detta.
Om du skulle ta ut det bästa, det viktigaste på intaget då? Vad ska man verkligen tänka på när det kommer till intaget?
Ja, du ska vara inställd att få in det.
Ja.
Det
sekunden som, när du kliver in liksom.
Ja, det är att göra ett bra intryck.
Ja.
Sen du kan lära dig att presentera. Ja. Du ska känna din produkt. Ja. Du ska vara påläst. Du ska veta vad du pratar om. Du ska veta vad grannen har sålt för. Hur länge det har tagit. Hur det var presenterat. Vem som har sålt den. Mm. Du ska veta.
Svar på tal helt enkelt.
Du ska kunna din sort.
Ja.
Du ska inte komma in på ett intag utan att statistik, det ska inte ens komma på tal. Du ska knappt titta på statistik. Du ska veta.
Ja, ska veta.
Du ska veta vad som gäller. Så förberedelse och sen viktigt att få kunden känna sig bekvämt.
Ja.
Det är det som är verkligen lösningen, att de ska känns trygg.
Men det är fint att säga så här, att de ska känna sig bekväma. Hur får man en kund att känna sig trygg egentligen?
Ja, men till exempel genom att låta dem ta över i första stunden.
Ja.
Då är det plötsligt, det finns alltid en, om du har inte träffat kunden tidigare, det händer inte så ofta i och med att jag träffar många, men det händer då och då att gå på ett möte där du har ingen koppling.
Nej.
Det är bara en rekommendation eller du har aldrig träffat människor. Och då är det väldigt viktigt att du kliver in och det ska inte kännas motstånd på något sätt. Du ska visa pondus men inte ta över. Det är deras hem.
Ödmjukhet.
Ödmjukhet. Du ska inte vara mässig heller. Du ska visa att du kan din sak. Men inledningsvis låter de ta över. Så de känns lite ofina.
Och sen, jag gillar den approachen också. Ja,
så att det blir lite grann en mjukare övergång. Och sen när du sätter dig ner vid bordet, då du tar över.
Då tar du över.
Du tar över.
Då styr du mötet.
Vad jag gillar att fråga de som följer mig.
Ja.
Vad tyckte du? Du låter dem inte prata. Så jag försöker ibland att lyssna på vad de säger. Ja, just det, jag har just pratat oavbrutet. Så det är en balans där.
Ja, ja men bra. Tack för att du har svarat på tal.
Vill du ha mer svar på tal på invändningar? Då ska du göra som fler andra mäklare redan har gjort och följ Zelda på Instagram. Och på Instagram heter vi zelda.se. Där hittar du Action med Bernard. Vad är det tänker du? Det får du se.
Om jag säger utgångspris, vad säger du då?
Så attraktivt som möjligt.
Mm, och vad är attraktivt då?
Dock aldrig på en nivå som säljaren är inte beredd att sälja för. Detta är rätt utgångspris.
Aha.
Ingen lågpriser. Dels för att det går emot lagen.
Ja,
jag gillar inte att gå emot lagen. Så jag går alltid ut med ett pris. Som en nivå som säljaren skulle kunna överväga att sälja.
Mm.
Sen, de väljer fritt om de vill eller inte.
Men om jag säger som kund, jag släpper inte lägenheten under 4,5 miljoner. Går du ut på 4,5 miljoner då?
Beroende på värdering.
Ja.
Alltså, värdering är ingen exakt vetenskap.
Nej.
Men jag frågar aldrig kunden, vad vill du innan jag har sagt mitt?
Nej.
När jag har sagt mitt.
När du har sagt ditt, vad menar du med ditt då? Alltså värderingen?
Pris, min värdering.
Ah.
Då öppnar jag frågan.
Ah.
Vad tycker du? Nu jag har sagt ärligt vad jag tycker. Vad tycker du?
Aha.
Och visst, jag låser mig lite grann för att kanske han säger en halv miljon mer.
Exakt.
Och då vi går igenom igen vad jag har presenterat.
Så du säger vad du tror den är värd. Och sen frågar du, vad tänker ni?
Ja.
Aha.
Sen, det är så att jag presenterar. Men genom konversation inledningsvis, när du går runt i lägenheten, du pratar med kunden. Och det, har ni varit ute på marknaden länge? Och ni, alltså, du listar fram rätt så mycket genom ett samtal. Vad de är någonstans. vet de vad grannen har sålt, väl de, vilken...
Såklart, så man får ju...
Du får ändå en känsla var de är någonstans. Var de... Och sen du kan slå fel.
Såklart.
Men du kan, om det är en unik lägenhet, du kan försöka att vända. Men när du gör den strategi, när du har sagt, jag tror på detta. Om säljaren vill ha en halv miljon mer än vad du har sagt, det blir svårt att vända tillbaka.
Ja, det blir väldigt svårt.
Jag hade ett möte igår. Mm-hmm. En kund som jag träffade för ett år sedan. Jag gjorde en värdering, en trovärdig värdering tyckte jag. En annan gjorde en annan värdering, betydligt högre värdering som jag gjorde. Och det är inte helt ovanligt. De sålde lägenheten till det priset som jag såg. Mm-hmm. Ett år efter hon har köpt en ny lägenhet, hon ska sälja igen. Hon ringde mig och sa, gud, jag ångrar mig så djup. Ja, de lurade mig. Den mäklare har brutit kedja, förlorat kunden. För att de har lovat för mycket. Så det är lätt att dra sig i vår kunden. Men det är du som kan din sak.
Exakt.
Sen du har inte alltid rätt. Så jag är ödmjuk också när jag säger att det är det priset. Jag brukar säga att priset är ingen exakt vetenskap.
Men
det är en diskussion.
Det är det ju.
Och det är det som jag säger innan jag presenterar mitt pris. Och om jag har slagit fel. Ja men nu vi öppnar diskussion.
Mm.
Det är inte så.
Det där är bra. Diskussion kring det.
Diskussion
det är inte svart på vitt.
För att du vill inte tappa ett uppdrag.
Nej,
på 300 000, 400 000. Det vill du inte. Och det är därför jag säger. Ja men. Vi öppnar diskussion på 4,5. Mm. 5 miljoner. Vad tycker du? 5,5. Ja som.
Jag fattar.
Du har inte stängt dörren definitivt. Det är en diskussion. Och det är det som du har sagt när jag har presenterat mitt upplägg. I slutändan tar vi en diskussion om priset. Och jag påpekar att det är en diskussion för det är ingen exakt vetenskap. Så redan där, du har inte låst in det.
Avslutar alltid med priset på mötet? Alltså värdering och pris?
Arvodet.
Arvodet, det avslutar du med?
Och någon fråga.
Ja, såklart.
Någonting som ni undrar.
Men skulle du säga att liksom det du ger är värdering. Är det oftast det du går ut på också? Om du går ut på marknaden?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Det ligger det väldigt i synergi
det ligger med. Nära. Det ligger nära.
Ja.
Det skulle jag vilja säga.
Pratar du mycket, mycket utgångspris på mötet? Så här, vi kommer gå ut på det här.
Idag, ja.
Idag?
I dagens marknad, för att det är svårt idag. I och med att man har återigen väldigt många budgivningar och galna budgivningar. Det är svårt att prata värdering, prata utgångspris. Och då när du pratar utgångspris, du har inte låst det här igen. Ja, men jag vill ha 5,5. Ja, men om vi går ut på den nivå, 5,5 är inte otänkbart. Det är helt rimligt.
Ja.
Så du har inte tappat en kund bara på, men samtidigt är du som kan din sak. Det är därför du är här. Jag låter mig inte påverka så mycket ibland, det gör man.
Mm-hmm.
Självklart, men det är du som är här för att det är du som är proffs.
Ja,
det är du som
exakt.
Ska ge dem råd. De vet mindre än vad jag vet.
Du är rådgivaren, du är proffset.
Ja, och exakt. Det är mitt jobb, det är det som jag kan. Ja. Och framförallt när jag säljer på Hemfällsgatan där jag har en andelsmarknad på 80% skulle jag vilja säga.
Ja.
Eller, jag vet inte.
Nej, men jag har fått hög. Ja.
Jag har stenkoll. Jag vet. Sen, du kan slå fel ibland. För att om
någon, såklart.
Beroende på... Ibland du får en budgivning som du hade inte förväntat dig.
Ja.
Eller du hittar en kund som är beredd att betala 30% mer än vad den bör vara värt.
Mm.
Men det är viktigt att visa att det är du som är proffs. Du kan din sak.
Exakt, du kan din sak. Och jag hör att du kan din sak, Terry. Det är imponerande, verkligen.
Mm.
Nu lämnar vi de tre frågorna.
Yeah.
Och nu ska vi göra en sak till. Och det är ju att kolla på mig. Och så ser du mig. Tänk att jag är en nyexad mäklare. Som har tagit min regg. Och jag ska sätta igång och mäkla i maj. Vad ska jag fokusera på? Vad ska jag tänka på?
Jobba hårt.
Absolut.
Titta framåt.
På vilket sätt?
Titta framåt. Titta inte vad de andra... Lär dig vad de andra har gjort. Men titta framför dina fötter.
Ja.
Vad du kan, vad är dina mål.
Ja.
Realistiska mål.
Realistiska mål.
Realistiskt. För att jag tror att många kliver in i yrket och tittar på mig. Titta på de få konkurrenterna som lyckas och säger, wow, detta är väldigt gött.
Ja.
Och det är, och tyvärr, när man tittar på antal mäklare som finns i Malmö, det finns ett anfull som klarar sig bra, som har klarat sig bra. Men ja, det finns mängden som
har lite kämpigare.
Som har det kämpigare. Ja. Så orealistiska mål. För att ibland, jag tycker det är rätt så kul att när man ser en ny examinerad så här, ska de sätta 3-4 miljoner första år.
Mm.
Ja. Men om du tror verkligen på detta, du blir grym besviken. För att sannolikheten att du uppnår det är rätt så lite. Ja.
Realistiska mål.
Realistiska
hur ska
mål
man resonera kring när man ska välja arbetsgivare då?
Viktigt att välja rätt arbetsgivare, ja, rätt kultur.
Rätt kultur.
Och det är rätt så tydligt när du går i stan att du ser den mäklargäng som är på Lilla Torg tillhör den byrå och den mäklaren tillhör den byrå. Välj ett gäng som känns rätt för det.
Ja.
Jag hade aldrig kunnat gå på min största konkurrent för att nej, det känns inte jag. Det nej, känns jag inte fattar riktigt. Jag hade inte passat in.
Kolla på kulturen helt enkelt.
Ja, det tycker ja, jag.
Två snabba frågor då.
Ja.
Varför är du med i podden? Såg du inte komma?
Nej, det visste jag inte att jag skulle säga.
Nej, men det sa
varför
jag inte.
Varför har du frågat mig?
Ja.
Nej, men jag vill gärna tro att jag är kanske... Kanske många tittar på mig och undrar hur har han klarat? Hur kan han orka så länge?
Ja.
Vad är lösningen? Vad är hemlighet?
Fint.
Ja.
Och sista frågan. Vem tycker du ska vara med på den? Såg du inte eller komma?
Cecilia.
Cecilia säger du?
Cecilia.
Cecilia vem?
Lundahl. Vart? I Ölviken.
I Ölviken?
Kanske en liten otid. Jag vet inte om hon skulle vara intresserad överhuvudtaget.
Hur kommer det sig att du väljer henne då?
Hon är grymt duktig.
Hon är
det? Hon har jordarna på fötterna, på jorden. Hon har otroligt nöjda kunder.
Aha.
Riktigt, riktigt.
Hon har mäklat länge.
Hon har jobbat länge. Ja. Väldigt länge. Hon är en liten äldre kvinna. Ja. Eller äldre. Mogen kvinna.
Ja.
Hon är grymt duktig.
Okay.
Grym duktig. Och jag ser upp till henne för att hon har nöjda kunder. Hon säljer fantastiska villor. Mm. Det är hennes nisch. Villor i Ölviken på Näset.
Ja.
Det är hon som säljer bland de dyraste på Ölviken. Och hon har framförallt nöjda kunder. Hon är väldigt ödmjuk. Och det är det som jag gillar. Att man behöver inte vara den stereotyp mäklare för att lyckas. Hon, trots att hon förmedlar dessa fantastiska villor, jag upplever henne som väldigt ödmjuk. Hon bra, kan sin sak.
Ska jag kontakta henne? Thierry? Jag kommer bara säga en sak till dig. Och det är tack för att du har svar på tal.